Oi Audio presenterar
Under radarn av Jack Luckers. ...1980-talets första sensommar. Det var inget framrusande tåg, inte en buss, inte någon lastbil. Det var sirenen som ylade från taket på Gula blocket, det högsta huset i bostadsområdet, kallat Blåshålet, där den hade sällskap av tv-sändaren med sina gigantiska tallrikar och i den eviga vinden vajande stavar vända mot skyn. Den lilla tutan på sin pinne ägde enorm ljudstyrka. En kraft som fick det att ringa i öronen efter att den tystnat. Skillnaden från tv-masten, mäktig och rak där den skar ut mot sin blåa eller mer ofta gråa bakgrund, stum, var att den lilla tutan inte syntes. Placerad direkt ovanför det på husväggen påmålade stadsvapnet med den röda gripen i blå vågor. Tutan hade sin uppgift. Den skulle varna oss för faran, till exempel ett flyganfall, strax innan atombomben föll. Så hade pappa beskrivit saken. Kriget kunde bryta ut när som helst. Det hängde i själva verket över oss som ett ofrånkomligt faktum. Det fanns de människor som helt enkelt ville oss illa. De som önskade ockupera oss och förstöra våra trygga liv. Varför dessa människor ville förstöra livet för oss sa ingen rakt ut. Eller åtminstone sa de olika saker. Någon, kanske var det kiosktanten som hette Wanda, sa att tutan varnade oss från den som hotade socialismen. Möjligen var det den taxichaufför från Gröna blocket som skjutsade oss i sin Fiat som hade sagt att det var den så kallade socialismen som tänkte gå till angrepp mot sina olydiga medborgare. För ett soldatbarn som jag, som ingenting hellre ville än att förstå världen, var detta obegripligt, som så mycket annat. Dessa de som ville förstöra för oss kunde dessutom, som på pinkiv, skifta beroende på vem som yttrade sig. Makten eller militären eller milisen. Kommunisterna eller fascisterna. Väst, Sovjet eller partiet. Ryssen. Moster Alina hade en gång sagt att hon tackade fan för att man blev paranoid i det här landet när läget kunde ändras från en dag till en annan vad beträffar vem som ville förstöra. En gång i tiden hade det varit tyskarna och förr i tiden svenskarna, hade hon berättat. Den svenska syndafloden hette det när trupperna under ledning av en kung gått till angrepp mot landets heliga plats men mött motstånd. Det kallades för undret vid Jasnagora. Jag må ha varit ett barn i de vuxnas ögon, men även jag led med all den oro för kriget, förstörelsen, katastrofen som visst väntade, redo att slå till när som helst, ständigt runt hörnet men omöjlig att föreställa sig, och samtidigt slagkraftig nog att förgöra. Varför i all världen ville människor bringa andra människor om livet? Sig själva? Jag undrade huruvida moster Alina skulle kunna ge mig ett bra svar en vacker dag. Men jag var samtidigt inte alls säker på om det fanns något bra, lättfattligt svar att få. Det enda jag visste var att jag skulle ta med mig Marcin, min vän, på flykten undan den annalkande katastrofen. Vad som än skulle hända. Vi två skulle överleva atombomben, Marcin och jag. Vi skulle alltid vara Marcin och jag. Och så var det med den saken. Jag måste ha somnat till här i gräset på ängen, bland hagtorn och ginst, och medan renfanorna och de andra växterna stirrade på mig med sina blomögon, svajande på sina torra skälkar. Jag tänkte på ord. Syndafloden. Socialismen. Paranoid. Mormor var paranoid. Mamma hade berättat att paranoian berövat henne förståndet på gamla dagar, men att det inte var något att förundras över med tanke på vad livet åsamkat henne. Drömmarna hade släckts ut, sa hon. Längtan efter att leva försvann som om någon rivit ut ett blad ur en bok. Det lät bildat. En längtan som försvinner som om någon river ut ett blad ur en bok. Mormor hade levt under kriget och flytt först från fascister.